För de som inte känner mig så kan jag bara berätta att jag är advokat och arbetar i Stockholm och har arbetat med Thomas Quick sedan ungefär 2 år tillbaka nu. Och det är ju det som jag ska berätta lite för er om. Hur det arbetet har gått och vad som har hänt och varför det har blivit som det har blivit. Så vi ska försöka hinna med det en halvtimme nu och en halvtimme senare. Och jag tänkte börja med att berätta lite om ärendena Thomas Quick den här halvtimmen. Och sen nästa halvtimme så kunde man kanske prata lite om varför det blev som det blev. Om man kan se något mönster eller några förklaringar till hur det har blivit på det här sättet. Därför att faktum är att Thomas Quick kommer nog att bli en av vårt moderna tids största rättsskandaler. Och det gäller nog för en av de största rättsskandalerna i Europa under modern tid. Och därför att faktum är att Thomas Quick under åren 93 till 2001 så erkände Thomas Quick cirka 30 mord. 33 mord för att vara ganska exakt. Av de där morden så blev han dömd för 8. Så han hade 8 morddomar på sig. De här erkännarna, de var ganska speciella i många hänseenden. En sak som var lite särskiljande med dem, det var att de sträcktes över väldigt lång tid. Han började mörda 1964 när han var 14 år gammal. Och då lyckades han på något märkligt sätt smita från ett konfirmationsläger och tillsammans med en soldat från Frälsningsarmén ta sig från Falun ner till Växjö och där mörda en pojke som heter Thomas Blomgren. Det här var det första mordet som han senare ansågs bunden vid också. Så att det var så att säga startskottet för de utredningar som senare kom att ske beträffande övriga mord. Därefter så fortsatte han mörda ända fram till i princip 1993 då han begick sitt sista mord under en permission som hade beviljats av dåvarande åklagaren och Christer van der Kwast tillsammans med den vårdansvariga personalen på Säters sjukhus. Och mellan här 1964 och 1993 så begick han då cirka 33 mord. Det beror på om man räknar med de här två flyktingpojkarna som senare visade sig vara i livet eller inte. För om man räknar bort de två levande mordoffren så var det bara 31 mord som han erkänt och begått. Erkännandena som sådana, de började ju komma 92-93 när han satt på Säters sjukhus. Det började med att han skulle egentligen skrivas ut 92. Men han började antyda för personalen att han kunde ha gjort något hemskt. Och det började på MU, det han skulle ha gjort. Det där ledde dåvarande chefsöverläkaren Göran Fransson till att kräva ett svar, och då visade det sig att det kunde handla om ett mord som han skulle ha begått. Och Göran Fransson ifrågasatte om det verkligen bara var ett mord han hade begått. Nej, det var 5 mord han hade begått. Och det var så det började, och han erkände då mordet på Johan Asplund först. Och som det står i journalanteckningarna så var det här erkännandet i form av bizarra fantasier som man inte själv visste om de hade någon verklighetsanknytning. Men med hjälp av terapin och en av läkarna själv anordnad vallning i Sundsvall så visade det sig att den här erkännandet förmodligen var sant. Och det som avgjorde läkarnas övertygelse, det var att när man var ute och gick där i Sundsvall och han skulle visa på var han hade gömt kroppen, så böjde sig helt plötsligt Quick ner och stoppade in något i munnen och svalde. Och det visade sig att det var Johans finger. Så man kan säga att av de här 31 erkännandena, och då har man räknat bort de här två invandrarpojkarna, så har det aldrig funnits någon teknisk bevisning på att han har begått ett mord utom detta finger som han då åt upp inför ögonen på läkarna när de gjorde sin privata vallning i Sundsvall. Det visade sig emellertid att Johan var rätt svårutrett. Han började med att erkänna Johan-mordet i början på 93. Men han blev inte dömd för det förrän 2001. Och däremellan då så erkände han och blev dömd för en hel del andra mord. Bland annat så insåg han helt plötsligt att han kunde komma och ställas till ansvar för Johan-mordet, därför det var inte preskriberat. Och det var då han började berätta om Thomas Blomgren och att han hade mördat Thomas Blomgren i Växjö 1964. Vid den här tidpunkten så ska man komma ihåg att Thomas Quick hade permissioner. Så han åkte på veckoslutspermissionet i Stockholm. Så han var i Stockholm varje helg. Det här pågick under hela 93 då han erkände 5 mord till. Ända fram till 1994 när det kom en ny chefsöverläkare till Säter som går igenom patientrullarna och upptäcker där att han har en patient som har erkänt 5 pojkmord som åker till Stockholm varje helg. Och det där tyckte han lät lite riskabelt, så han ville dra in de där permissionerna. Det här motsatte sig dock dåvarande åklagaren, överåklagaren Christer van der Kwast. Även terapeuterna motsatte sig det här, och det framgår av en lång journalanteckning från den här stackars ansatte överläkaren då, chefsöverläkaren, att argumentet för det var att man måste ge och ta i den här situationen. Och Thomas Quick ansågs inte vara farlig för sin omgivning på något sätt. Dock så tyckte chefsöverläkaren att det här var inte acceptabelt, att man hade en pojkmördare som gick fri på det här sättet och satt på en öppen avdelning och reste till Stockholm. Och det skulle ju visa sig att den här chefsöverläkaren då hade rätt, med tanke på att Thomas Quick plötsligt erkände ett mord som han skulle ha begått 93, alltså under beviljade permissioner i samråd mellan överåklagaren och sjukvårdspersonalen. Det här mordet blev dock aldrig utrett, ska jag säga. Av någon anledning så tyckte man kanske att det var lite problematiskt att det hade skett ett mord vid den här tidpunkten. Han fortsatte dock erkänna, och till slut så började han också att dömas för olika brott. Det började med att han dömdes för ett mord på en pojke i Piteå, Selmanovic. Bakgrunden var till det att det var en pojke som hade försvunnit för, jag tror det var i runda slängar 12 år tidigare någonting. Helt plötsligt så hade man hittat benen efter den här pojken i en skog utanför Piteå, och det där fick Sture Bergvall se i tidningen, och då bestämde han sig för att det var ju han som hade mördat Selmanovic. Nu fanns det i och för sig inga som helst spår på att Selmanovic var mördad, men Sture kunde ju berätta hur han hade lurat in den här då 17-åriga pojken i bilen och sen i ungefär nollgradigt väder i en skog i Piteå styckat upp honom med en såg. Att det inte hade lämnat några spår på olika benbitar och sådär av den här sågen, det ansågs mindre problematiskt. Utan psykologen Sven-Åke Kristiansson skrev ett intyg till den här rättegången på seriemördarens normala beteende. Och det passade in perfekt på Thomas Quick. Så han var ju alltså seriemördare redan innan han var dömd för första gången. Och sen rullade det på. Han erkände mord på liten som stor, på ung och gammal, på kvinna och man. Och han hade dödat genom att strypa, knivhugga, trubbigt våld, allting. Han hade kort sagt bara gått som en slottemaskin genom mänskligheten. Och det var från Skåne i söder till Norrland, Lappland i norr, och det var i Norge och det var i Finland. Och han hade mördat överallt. Det som var lite märkligt med allt det här, det var att han hade inte lämnat något enda spår efter sig någonstans. Inte i något av de mord han är dömd för, eller i något av de andra morden som han har utrett, som han har erkänt, så finns det i den ursprungliga utredningen några spår efter Thomas Quick. Alltså om man tittar på till exempel utredningen kring Therese Johannesen, så i den utredningen som var den största polisutredningen i Norge efter andra världskriget, så eftersökte man en flicka som hade försvunnit från sin hemort Fjäll. Man hörde ungefär 11 000 människor upplysningsvis. Av dem så hölls 2 eller flera regelrätta förhör med cirka 1600 personer. Man undersökte över 4 000 fordon som fanns uppgifter om i närheten av det här området Fjäll. Och bland allt det här materialet så fanns det inga spår efter Thomas Quick. Ingenting. Ingen iakttagelse från något vittne som kunde så här i efterhand sättas i samband med Thomas Quick. Ingen teknisk utredning, ingenting som gav ett sken av att Thomas Quick hade varit på platsen. Och så var det i alla utredningar. Från Selmanovic, över Therese, Levi, Trino och Gry, makarna i Appojaur och till Johanfallet. Det fanns aldrig någonting i den ursprungliga utredningen som gav en antydan om så här i efterhand att man kunde säga att ja, Men det var ju Thomas Quick de hade sett, eller det var hans bil de hade sett, eller det där spåret, det har han lämnat efter sig. Utan tvärtom, ofta så fanns det omständigheter som talade kanske lite emot att Thomas Quick hade befunnit sig på platsen. Men de omständigheterna, de bortsåg man ifrån. Och för att ni ska få en liten en bild av hur en Quick-utredning gick till och hur ett erkännande hanteras, så tänkte jag ta just Therese-utredningen som exempel, för den är ganska symptomatisk. Det förhöll sig nämligen så att Thomas Quick, han var i Norge en period när han vallades runt i ett annat ärende, och det gällde två flyktingpojkar som han skulle ha mördat tillsammans med en kamrat och sen begravt utanför Lindesberg. Och det här var oerhört brutala mord. Och det kan man ju tillägga att alla morden där man inte har hittat något lik, de är alltid oerhört bestialiska. De där man hade hittat liken, de var betydligt enklare natur då. Men han hade i alla fall berättat om att han hade mördat de här två flyktingpojkarna, och nu åkte man till Norge för att han skulle vallas på plats. Och under vistelsen i Norge så kommer han över en tidning där det finns ett gruppfoto på de här invandrarna som bodde på den här förläggningen vid tidpunkten för försvinnandet, och så är de två försvunna pojkarna inringade. Senare så skulle Thomas Quick peka ut de här två pojkarna, eller i vart fall den ena av dem, vid en fotokonfrontation. Och någon vecka efter det sen så visade det sig att båda pojkarna var i livet. Men längst ner i den här artikeln så fanns det en liten ruta där det stod att Thomas Quick kunde vara intressant i utredningen av nioåriga Therese försvinnande från fjäll. Och då började Therese-utredningen precis som alla utredningar brukar börja. Nämligen med att terapeuten ringer till polisen. Och så berättar hon, som det står i promemorian, att Thomas har sagt någonting twisted. Han har via en gravid anställd associerat till en händelse i Hör i Skåne. Och för de initierade så vet man att det är Helenmordet då. Via Hör till Norge där namnet Therese och Errol Flynn dyker upp. Fjäll. Det är så här det börjar. Och det här blir naturligtvis intressant av någon anledning då. Therese, Errol Flynn, Fjäll, Drammen, ja det kan ju vara någonting där. Så man håller några inledande sonderingar med Thomas, och jo, han kan tänka sig att Errol Flynn bara är ett synonym för någonting annat. Och i så fall så skulle det kunna vara någonting annat som ligger utanför Drammen då. Till slut så håller man det regelrätta förhöret med honom, och då erkänner han mordet på Therese. Då beskriver han hur han kommer körande, det är mitt på dagen, solen står högt. Han kommer in i den här lilla byn Fjäll då, det är hundratal envåningshus som ligger utspridda, gamla hus. Han ställer sig på en icke-asfalterad plats utanför någon bank eller någon affär eller någonting. Han ser då hur den här blonda flickan kommer gående över vägen iklädd sin jacka och sina mjukisbyxor. Han lägger särskilt märke till hennes stora framtänder. Mördarlusterna vaknar. Han blir Ellington, och då börjar han alltid låta konstigt i förhören. Han blir Ellington så någon märklig, för han är diagnostiserad som multipel personlighet också. Mördarlusterna börjar vakna. Han rusar ut ur bilen, bemäktigar sig flickan, kör iväg med henne. Och sen är det liksom ingen ändelse på vad som sker i det här sammanhanget. Därför att det här är en kropp man inte har hittat. Hon är fortfarande försvunnen. Och det här lät ju som en väldigt fullödig berättelse. Det var bara ett problem. Och det var nämligen att ingenting stämde. Det är därför att Fjäll, det råkar kallas by på norska. Men på svenska skulle vi nog kalla det för betongförort närmare. Det är alltså ett antal höghus, typ miljonprojekt, som flickan försvann ifrån. Och det var där hon bodde också. Hon försvann dessutom inte mitt på dagen, utan klockan 8 på kvällen. Och det var lite svårt för solen att stå högt, inte bara därför att det var kväll, utan det var en av de regnigaste dagarna på 10 år i Drammen. Så det skedde under ett skyfall. Dessutom så var flickans pappa spanjor, så hon var alldeles svarthårig. Hon saknade dessutom framtänder. Hon, för att inte göra hela än mer komplicerat, så var hon klädd i en t-shirt och kjol dessutom. Så det var inga jacka och mjukisbyxor. Så man kan väl bara konstatera att det var noll rätt. Han hade inte ett. Alltså du hade, man får fler rätt med en slumpgenerator än vad han hade. Han beskrev alltså en helt annan. Det är ungefär som man Jag brukar likna det med att man skulle gå in på polisstationen i Göteborg och berätta att man har mördat Olof Palme här ute på Avenyn och man knivhög den där lilla flintskalliga figuren mitt framför hans barns ögon. Och så skulle man sen slå sig ner och vänta på vad som skulle ske. Alltså min övertygelse är väl att man med en fast men vänlig hand skulle bli förd mot dörren och så skulle man få en klapp på ryggen och så skulle man säga: du behöver inte ringa oss, utan vi ringer dig när vi vill veta någonting mer om det här nu, så kan du gå hem och fundera på det. Så tänker man inte när det gäller Thomas Quick, utan då höll man 22 förhör till i den här frågan. Så intressanta var hans uppgifter i det första förhöret. Och då fick han se en bild på Therese i tidningen då, när det blev känt att han hade erkänt det. Så vid det andra förhöret så hade han ju förstått då att hon är svarthårig och inte ljushårig. Och det där kunde man ju tycka var ett problem. Men det förklarade han ganska enkelt. Han berättade nämligen att han har fotografiskt minne. Och det kan man ju tycka är konstigt då. Men det betyder också att man får upp negativet först. Ja. Det här är sant. Så står det för. Han får upp negativet först. Och då, det svarta är ljust. Så det var därför. Och han var väldigt upprörd i det här förhöret då. Och det var också förhörsledaren över att man hade visat de här bilderna. För det hade liksom stört hans framkallningsprocess då lite av och till. Ja, men, och på så sätt så lyckades man i alla fall rätta till ett av alla felen då. Efter det här förhöret så tyckte man att nu var uppgifterna så intressanta då, eftersom han nu hade rättat till hårfärgen. Så man bestämde sig för att man måste nog valla Sture Bergvall på plats här. Så man körde iväg med honom i det tredje förhöret då, utifrån den här berättelsen om när han kommer in i den här låghusområdet, byn då, för det stod ju så i artikeln byn Fjäll. Men han har ju tolkat det fel. Så utifrån den här berättelsen då om att han hade kommit in i den här lilla låghusområdet och sett den här flickan i mjukisbyxor och så vidare mitt på dagen och solen högt, så bestämmer man sig för att köra ut honom till Fjäll utanför Drammen. Och först kör man in honom i Drammen och så ska han visa vägen till Fjäll. Och alltså det här är ju notoriskt, men då hamnar han helt fel sida om stan. Så, men om man nu väljer två vägar, så han väljer fel väg. Så man kör och kör och kör. Och till slut så bestämmer sig åklagaren för att nej, det här håller inte. Så man visar honom tillbaks till Fjäll. Han kör omkring där i Fjäll. Han har kört igenom hela området i en halvtimme och inte lyckats hitta. Han passerar det här stället där Therese försvann och där hon bodde. Jag tror han passerade tre gånger. Inga tecken alls. Till slut så bestämmer man sig för att man kör honom till en parkering mitt emot huset. Och så pekar man på huset och säger: känner du igen dig? Då känner han igen sig. Och då kunde han beskriva hur han har lyckats backa ner bilen på den här gräsmattan framför det här fönstret. Det är väl ungefär 100 fönsterrutor. Och slagit ner henne mot en sten, stoppat in i bilen och kört iväg över gräsmattan. Problemet var bara att i den gamla utredningen så fanns det inte mindre än 4 förhör med personer som hade haft den här platsen under uppsikt. Men inte sett detta dramatiska skede när han backar ner bilen över gräsmattan och slår ner henne. Men nu har han i alla fall placerat sig på platsen. Så då var det bara dags för honom att visa vad han har gjort av kroppen. Och då hade han berättat i det andra förhöret att kroppen var gömd i ett grustag. Och det grustaket, det fanns utanför Rörås som ligger 10 mil norr om Oslo. Sagt och gjort, man körde söderut. Och när man har kört söderut en bit så visar han helt plötsligt in i skogen. Där inne är det. Och då kan man ju undra, varför kör man söderut när han har sagt att det ligger norrut? Den förklaringen får man aldrig, utan man körde söderut helt enkelt. Och så går man in i skogen och så stannar man där och så ska han visa vad grustaget är. Och då ska man komma ihåg att en sån här vallning omfattar ungefär 9 bilar. Det är alltså en hel karavan som kommer. Och det är poliser med motorcyklar som spärrar av. Det är vårdpersonal och utväller människor i bilarna. Sture först, hela följet efter, in i skogen. Och hur många grustag tror ni det finns in i en urskog i Norge? 0. Så man går omkring och går omkring och det är inga grustag där och inget grustag här. Och det Sture blir mer och mer orolig över den här situationen. Så han väljer att bli Ellington då för att liksom avleda lite uppmärksamheten där. Men efter det utbrottet sen så går man förbi en kärn. Nomis, Nomis. Och det här är den avgörande signalen på att nu gör Sture ett tidsfall. Han reser tillbaka i tiden. Därför nomis, det är Simon baklänges. Och Simon är namnet på den lillebror som hans mamma var gravid med när han var 4 år. Och när mamman en gång kom in i pojkrummet och får se pappan våldsföra sig på Sture, så blir hon så upprörd så hon föder barnet mitt på tröskeln. Och då hämtar pappan en stor kökskniv och dekapiterar fostret och skär av armar och ben på det också. Slår in det i tidningspapper och tar med sig 4-årig Sture på en cykeltur ut till Främby Udde där man begraver kroppen efter Simon. Men Sture berättar då att i den här situationen så hade han fortfarande ett hopp, därför att han hade sett en fot från Simon trilla in under byrån. Så när han kom hem så skulle han bevara den foten och gömma den. Men mamman hade hittat foten, så hon hade slängt ut den när han kom hem sen. Och det här händelsen, det är den som gör, enligt den psykologiska teorin sen som finns dokumenterad, att han fortsätter mörda, för han återgestaltar den här händelsen av Simon. Nu har det ju i och för sig till saken att Sture var ett av 7 syskon och man bodde alltså i en 2. Och när pappan hade fått det lite bättre så flyttade man till en 3. Och ingen i den övriga familjen hade noterat att mamman var gravid. Tvärtom, de bestred då det bestämdast att hon skulle ha varit gravid vid den här tidpunkten. Och det finns heller ingenting i hennes sjukjournaler om att hon skulle ha varit gravid vid den här tidpunkten. Så att uppgiften står ganska isolerad om man ser till den övriga familjens uppfattning om hur händelseutredningen var. Men det här hindrade naturligtvis inte utredningen. Nå, Sture, han börjar nomis och då vet man att nu är det någonting på gång. Och då vill han prata med sin advokat. Och då tar en stund och sen kommer hans advokat fram och så ställer han sig i en sån här liten posé. Och då berättar han att Sture har nu sagt att på den platsen, och då var den jävla skrivare, så har han finfördelat Therese. Och då ska man tänka, han har sagt att han har en morakniv med sig. Alltså. Och som advokaten säger, i väldigt små delar. Med en morakniv. Ja, hur som helst. Han har finfördelat den här 9-åriga flickan i den här skrevan. Sen har han tagit en näve och sen har han simmat ut mitt i kärnan och släppt den. Och symboliskt sett då hur livet flöt ut. Så här. Och det har han gjort då tills hela kroppen låg i kärnan. Och det där tyckte väl Sture var en bra lösning på problemet. Därför kärnan, då har det sjunkit och varit borta. Icke sa han icke. Norrmännen tar fram en sån här oljeborrsutrustning och pumpar upp den här kärnan. Det är 22 000 kubikmeter. Och sen så suger man upp allt bottenslam och går igenom det i sockerbit stora storlekar 10 000 år tillbaka i tiden. Och man hittar nada. Det finns inte ett dyft. Jaha, det där var lite problematiskt då. Så tillbaks till Sture. Frågar Sture, vad har hänt med det? Vi hittade ingenting i den här kärnan. Ja, fan, säger Sture då. Kanske min kompanjon har varit och hämtat kroppen då. Ja, men du sa ju att du hade sänkt den i kärnan. Ja, det där var bara en omtolkning, för att egentligen så hade han begravt kroppen på ett annat ställe i den här skogen. Ja, sagt och gjort. Ut med Sture i skogen igen. Och så en runda där på en dag då ungefär. Där han pekar ut att där har han gömt armar och ben. Och där ligger huvudet. Och där ligger bålen. Och händerna, de ligger gömda utanför pappersbruket i Grycksbo och så vidare och så vidare. Då tar man dit ett gäng finska likhundar, alltså sådana här polishundar som man släpper ut i skogen. Och de ägnar då en dag åt att jaga kaniner och annat, men de fick inte vittring på särskilt mycket. Det där var ju återigen ett misslyckande. Så istället så väljer man att plocka dit den privata likhunden Sampo. Alltså Sampo är en privatägd hund som har enligt en av tingsrättsdomarna en mycket känslig nos. Och han är alltså privattränad likhund. Ja, vad tränar man på då? Alltså, hur får man tag i liken? Liksom? Det är ju en första fråga. Men inga problem. Sampo, han har markerat tidigare och föranlett utgrävningar av fotbollsplans stora områden i Lindesberg utan att man i och för sig hittat någonting. Men Sampo markerar också i Örjeskogen. Och han markerar precis på de platser som Sture har pekat på. Fascinerande. Fram med grävmaskinerna igen. Man hittar ingenting. Men på ett ställe så hittar man någonting mycket intressant. Nämligen en så stor bit som är misstänkt ben. Och det här skickar man då till en benexpert i Norge, en professor Per Holk, som intygar att detta är ben från en mycket ung människa mellan 5 och 15 år. Och det där var ju naturligtvis väldigt tungt. Alltså här, låt vara att det nu inte är exakt där Sture pekade, men ändå, här hittar man alltså på en plats som dessutom brukar frekventeras av älgjägare väldigt mycket, för det var en liten kulle där de hade utsikt över det. Och där då markägaren bland annat berättar att de brukar sitta och grilla och sådär. Men bortsett från det, alltså på den här platsen så hittar man en liten benbit som experterna säger kommer från en människa som är mellan 5 och 15 år. Och det säger sig själv, det måste vara oerhört komprometterande när Europas värsta monster pekar ut en plats där det finns människoben i en grillhög. Alltså. Problemet var ju bara sen under resningsärendet lyckades vi få åklagaren att skicka den här benbiten till SKL som anlitade 6 experter som från alla håll och även kemiskt granskade den där benbiten. Och det visade sig att det var trä, klister och plast. Det var inget ben. Och jag hör så att på nätet nu att det här fyndet, det gjorde att man ändrade namn på åklagaren Christer van der Kvast och kallar honom numera Klister, fan, det var plast.